CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PWC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PWC.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Det här är Affärsvärlden magasin med Helene Rådstein.
Hej och hjärtligt välkomna till podden Affärsvärlden magasin, där vi varje måndag fördjupar oss i affärsvärldens journalistik. Jag heter Helene Rådstein och jag är reporter på Affärsvärlden. I det här avsnittet så är det i princip en förlängning av förra avsnittet där jag intervjuade Per Strömberg som är vd för ICA-gruppen. Han pratar en del om liksom att vikten av att vara hållbar och sådär. Och det är ett resonemang som också i förra podden ifrågasattes av livsmedelsföretagen om dagligvarujättarna verkligen arbetar på ett hållbart sätt eller inte. Det är också föremål för diskussion inom EU och det kommer nya lagar inom detta och sådär. Så jag rekommenderar faktiskt att lyssna på den podden också. I det här avsnittet så ska vi prata om matmarknaden ur ett mer holistiskt perspektiv. Alltså vart är vi på väg någonstans? För att i coronatider så pratas det ju allt mer om vikten av att bli självförsörjande. Och inte minst då inom mat och livsmedel. Men Sverige är självförsörjande till den grad att vi nästan kan göra en morotskaka idag. Vad krävs för att vi ska bli mer självförsörjande? Vad krävs för att det ska bli mer hållbart hela systemet mot hela kedjan från bönder till förädlare, livsmedelsindustrin till de som slutligen då säljer mat? Det finns också en annan aspekt här som är liksom i en tid där vi övergår kanske mer och mer till att handla mat på nätet. Det är ju än så länge en ganska liten andel av det, de inköp som görs på nätet, men vad händer också med de spår vi lämnar efter oss ifall det eskalerar framöver? Och om samma aktör säljer mat dessutom har en bank, vad händer med de uppgifterna då? I det här avsnittet så ska vi prata med Ingela Stensson. Hon är omvärldsanalytiker med inriktning på mat och det är ett ämne som hon har bevakat från vitt skilda delar under 40 års tid. Hon är nestor i den här branschen. Och med tiden så har hon också börjat ifrågasätta det rimliga i att kräva bra mat till en billig peng. Och framförallt mjölk tycker hon är lite konstigt billigt. Jag åkte till henne och slog mig ner i hennes kök.
Marknaden sponsras av SPP, pensionsbolaget. Förra gången pratade vi lite om ITP. Och som en kort repetition så var det ju 70-tal, arbetsmarknadens parter bestämde att alla tjänstemän ska ha en tjänstepension. Man kom överens om vilka villkor som ska gälla i den här pensionen och så kallade man den för ITP. Så jobbar man idag som tjänsteman i ett företag med kollektivavtal, då har man förmodligen den här pensionen, ITP-pensionen. Och det är ju så att man kan påverka den här pensionen, hur den är placerad. Vart femte år så gör nämligen Collectum, som de heter, en enorm upphandling där olika pensionsbolag kan ansöka om att förvalta de här pensionerna. Och SPP är ett av bolagen som valdes ut i den senaste upphandlingen. Och sen kan du som pensionssparare välja vilket av de här olika pensionsbolagen som då ska få ta hand om dina pengar. Och tanken med den här upphandlingen det är ju att liksom kvalitetssäkra de här olika alternativen men också att förhandla fram stora rabatter så att pensionsspararna ska få, ja, kunna spara pengar genom att avgifterna som är så viktiga blir lägre. Och vill man välja någonting i ITP-systemet då finns det en relativt ny sajt som heter avtalat.se. Där kan man gå in och se hur sin ITP-pension är placerad. Jag gjorde det häromdagen faktiskt. Idén är att hälften av pengarna alltid ligger i något som kallas för traditionell försäkring. Det här gjorde vi ett avsnitt om i podden Kapitalet nyligen som vi kallade världens bästa sparform. Kan man lyssna på om man är intresserad. Den andra halvan, den kan man också lägga i en traditionell försäkring, eller så kan man placera det i något som kallas för fondförsäkring. SPP som sagt var ju ett av de fåtal bolagen som valdes ut i den senaste upphandlingen, och de finns med som alternativ både med en traditionell försäkring och med fonder. Så det var en liten bakgrund till ITP-systemet. Vill man läsa mer om det här eller typ kolla hur ITP-pensionen är placerad, kanske göra förändringar, då går man in på avtalet.se. Men tack säger jag till SPP som vill göra oss människor mer medvetna om hur enormt viktig pensionen är för oss som en framtida lön, men också som en positiv kraft i samhället, och förstås för att ni möjliggör den här podden Marknaden. Du lyssnar på Affärsvärlden magasin med Helene Rådstein.
Nu är det bra volym.
Vi sitter i ditt kök, ja.
Ja, vi sitter i mitt kök, mitt gröna kök.
Ja, det är helt grönt.
Ja. Och där är också så här gröna tomater.
Ja, det är min odling med tomater på landet som jag har nu börjat ta in här. När det börjar bli kallt och så vidare så har jag tagit hit dem.
Mm. Okay. Hur länge har du hållit på med mat, kan man säga?
Jag har hållit på med mat i nästan 40 år.
Och när man säger då mat och livsstil, så det är liksom en mängd olika saker som du har riktat in dig på, kan man säga. Det är från marknaden, liksom hur hela livsmedelsmarknaden fungerar, vad vi äter, vad hållbarhet betyder och vad hälsa betyder. Är det något mer?
Ja, det är ju liksom, vad kan jag säga, om man har utgångspunkt i konsumentens vardag och helg och så är det konsumentens sätt att se på mat och konsumentens sätt att förhålla sig till livsmedel och mat som har varit min huvudidé hela tiden. Och så titta på hur kommunikationen sker, titta på hur produktionen sker, hur folks matvanor ändras, vad man har för insikter och vad man tycker i olika matfrågor och vad som är glädjeämnen och vad som är besvärligt vad gäller mat och maten i livet.
Och om vi tar då, när du började för 40 år sedan, när du började med livsmedelsmarknaden i Sverige, hur har den förändrats?
Den har förändrats väldigt mycket. Då var inte intresset för mat särskilt stort. Det var verkligen någonting som var perifert. Så att jag brukar säga att utvecklingen har gått så att förr var mat någonting privat, nu är det offentligt. Nu är det liksom offentligt vad du äter. Du visar vem du är genom att ha vissa matvanor, att ha vissa matprodukter i händerna, eller du är noga med vad du visar upp dig med för sorts mat och på vilka ställen du är och så vidare. Så att mat har blivit verkligen en livsstilsfaktor.
Nästan som kläder, kan man säga, eller?
Ja, absolut. Det säger mycket om dig vad du väljer för mat, vad du bjuder på, vad du dricker och äter och så vidare. Det säger en hel del om dig.
Varför har det blivit så?
Alltså, jag tror att generellt är ju utvecklingen sån att det förr var väldigt mycket det som hände ute i världen, och nu går vi närmare personligt. Det är mycket, media är mycket mer inriktad på personliga frågor, personliga saker. Det är liksom ingenting som är hemligt längre på något sätt, utan det är verkligen fokus på hur människor fungerar.
Och om vi ser till hela industrin, om man säger så, hur har den förändrats sen du började titta på mat och livsmedel och sådär?
Det har ju hänt mycket där, väldigt mycket, och livsmedelsindustrin har blivit oerhört mycket bättre på många sätt. Och blivit riktigt duktiga på att titta på vad det är konsumenter vill ha och följer trenderna och så vidare. Och sen har det ju då relationerna mellan handeln och, man kan säga det är ju bönderna, livsmedelsföretagen och handeln som är de tre spelarna där i, kan man säga, och restaurangerna. Mm. Och det här har ju rollerna förändrats ganska mycket. Vi går ju oerhört mycket mer på restaurang nu, före corona då, men än vad vi gjorde förr i tiden. Så att restaurangerna har ju blivit en stor del, och restaurangerna har då tagit liksom del av matkronan på så sätt att den har till och med minskat på dagligvaruhandeln för att folk äter ute istället. Sen har det ju blivit oerhört många fler, tusentals fler produkter i våra matvaruaffärer. Och Bönderna. Bönderna är på något vis alltid de som lite kommer i kläm och har svårt med lönsamheten. Det finns förstås bönder som tjänar pengar, men generellt så är vi inte så duktiga, tycker jag, på att sköta om våra leverantörer, ursprungsleverantörer av mat.
Vad skulle man kunna göra för att förändra det?
Alltså alla, idag älskar vi ju bönderna allihopa. Vi tycker bönderna och kockarna, det är våra hjältar vad gäller mat. Mm. Och det har ju förekommit väldigt mycket olika projekt och sånt för att stödja bönderna från konsumenthåll och så vidare. Men fortfarande är lönsamheten ett problem på bondenivå och till viss del även på livsmedelsföretagsnivå så att säga. Så att man kan säga att det har skett en förskjutning av både makt och en hel del pengar till handeln de senaste 15-20 åren.
Vi har ju en oligopolmarknad i Sverige som liksom gör att de blir ju också starkare i sig. Vi har ju ett fåtal aktörer och sådär. Då är det livsmedelsföretagen och bönderna, producenter, vad säger man, förädlare. Ja. Vilka är det mera?
Det är ju bönderna och sen är det livsmedelsproducenterna, livsmedelsföretagen och så handeln och restaurangerna. Det man kan säga att det är de fyra arenorna. Och där har det skett ganska stora förändringar. Det har skett ett maktskifte helt enkelt. Handeln har mycket mer makt över vad de köper in nu än vad de hade förut. Och handeln har positionerat sig väldigt mycket mer än vad man gjorde förr i världen. Och skaffat sig en avsevärd makt över sina leverantörer.
För ibland kan man känna också så här, ja men då får... om det är så svårt att liksom få det att gå runt och sådär och handeln pressa tillbaka, då får man kanske hitta på något annat i livet. Kan man resonera så?
Ja, så kan man absolut resonera. Och det läggs ju ner jordbruk varenda dag, har gjort i många år.
Men om man då ska värna om ett jordbruk, om vi ska ha ett hållbart Sverige. Vi har också haft liksom corona, man pratar mycket mer om att vi ska man ska kunna vara självförsörjande till exempel som land. Det är ju något som har kommit upp i flera olika branscher. Och inte minst kanske då blir det relevant också i livsmedelssektorn och sådär. Om man ska bli det, vad krävs? Vilka förändringar krävs skulle du säga?
Det blev ju liksom som ett uppvaknande här när man upptäckte hur dålig vår självförsörjning i själva verket är. Mm. Varannan tugga är importerad.
Men och vad krävs det om vi ska få så här, vi ska få ett jordbruk som fungerar bättre? Man ska få upp lönsamheten för bönderna, de ska få bättre villkor om, alltså för att det ligger också i allas intressen. Det är inte bara nu så här böndernas ensak längre, har folk kanske börjat tänka då. Det har varit så här väldigt länge med liksom dålig lönsamhet där. Och så här. Är det något man kan göra? Är det något som kan förändras?
Jag tror att det kan förändras. Och då är det ju... Alltså det är en komplicerad fråga för att det är ju en hel kedja. Det ska ju funka hela vägen. Alltså bönderna ska odla rätt saker. Det ska kunna tas emot i livsmedelsindustrin. Här fattas det en hel del idag med att liksom göra ordning produkter som kan gå rätt in i en livsmedelsproduktion. Och sen ska då också handeln kunna och vilja ta emot produkterna. Så det är ju en kedja här. Men på något sätt så tycker jag mig se att det kommer aldrig riktigt så där tillbaka till bönderna, utan resurserna, vilket det borde göra. För att nu behöver vi ju odla lite andra saker framöver, eftersom vi behöver vara självförsörjande. Det är ju väldigt mycket på gång. Vi odlar till exempel, det finns odling av svensk quinoa, det finns provodlingar av svensk soja, det finns... mycket intressanta framtagningar av gamla svenska grödor som man har slutat med när man har blivit väldigt rationell. Och en intressant del av det här med nu när vi ska ändra våra kostvanor, vi ska äta mer växtbaserat eller mer vegetariskt och mindre animaliskt. När det här började så skulle vi äta då jättemycket avokado, quinoa och saker och ting som kom väldigt långt bort ifrån i världen. Tills man kom på att vi behöver ju ha maten här, vi behöver odla här. Och därefter har ju odling ökat. Nu vill ju alla odla på sina små eller stora plättar. Jag odlar så mycket jag kan här i min lilla trädgård på Essingen. Men det behöver ju tas ett helhetsgrepp om det där. Och titta på så här, vad är det för produkter då? Jo, då finns det att ersätta. Men vad ska vi kan vi inte hitta på någonting svenskt och ersätta vår guacamole med till exempel? Kan vi göra hummus på gråärt? Kan vi utnyttja våra egna råvaror bättre än vad vi gör?
Men om detta också ska bli verklighet, kan de på inköpssidan, om vi tar då här som jag står för oligopolen och det är Axfood och det är Ica och det är Coop framförallt, de har 90% tror jag va?
Ja.
Om de har så pass mycket, de är väldigt starka inköpare och jag gjorde en intervju med Icas vd här för någon vecka sedan. Och då pratar vi om ett EU-direktiv som ska implementeras där villkoren ska ändras liksom, så att man ska som då leverantör och när man säljer till dagligvaruhandeln så ska man få liksom bättre villkor. Till exempel man ska inte agera bank åt stora aktörer och sådär.
Att EU har tagit upp den här frågan betyder väl att det finns någonting i den.
Ja.
Det vill säga att man måste titta på de här villkoren som både bönder och livsmedelsföretag har idag för att få komma in i handeln. Och det är det som har skett, att handeln har fått ett väldigt stort, oligopolet har fått en väldigt stor makt att bestämma vad som finns på hyllorna. Och inte minst genom sina stora satsningar på egna märkesvaror. Det vill säga att det märks av kedjan. Ica har egna märken och Coop har sina egna märken. Alla har sina egna märkesvaror och de pushar man ju väldigt hårt och får kanske bästa platsen och så vidare. Och då pressar man ju leverantörerna till att leverera billigt. Och det, vad jag är ute efter här, det är en sorts ansvarskänsla kanske. Att om marknaden pressas så hårt så blir det inte, finns det inte plats för bra forskning och utveckling, produktutveckling, att liksom ta fram riktigt bra produkter. Och jag tycker mat är en av våra absolut viktigaste glädjeämnen. Om det är så pressade förhållanden så att vi inte tar fram de bästa produkterna, då tycker jag att det är ett gemensamt ansvar med både handeln och livsmedelsföretagen och bönderna. Att man hittar vägar så att det finns drägliga villkor. Och jag tror inte konsumenterna uppskattar att vissa pressar andra hårt. För att jag tror att svenska konsumenter vill att bönderna ska ha schyssta levnadsvillkor, arbetsvillkor. Och att livsmedelsföretagen ska ha möjlighet att hitta på riktigt bra nya livsmedelsprodukter.
För de kommer inte av sig. Det måste finnas marginaler för att man ska utveckla de här sakerna. Och som jag har förstått det tidigare så det handlar också om matsvinn. Alltså det handlar faktiskt om så här hållbart, dels att vara självförsörjande, men dels att inte slänga. Liksom, hur många avokado slänger vi till exempel, vet du?
Ingen aning, men jag avokadobantar personligen för att jag tycker inte om att köpa mat som jag inte kan använda.
Men hållbarhet, jag har alltid börjat stanna upp lite när man säger det ordet. Jag, också som ekonomijournalist, för det är ganska så här värdedrivande ibland på börsen. Så liksom man ska faktiskt haja till alltid så här. För när vi pratar om hållbarhet här, vad är det vi pratar om för någonting nu? Alltså vad pratar vi om?
Ja, men när vi pratar om det nu så pratar vi ju om hållbar mat. Ja. Det vill säga, som har så mycket, jag brukar säga som har så mycket cirkularitet i sig som möjligt. Det vill säga att man inte tar ut ur systemet för mycket, utan att man ser till att det kommer tillbaka. Till exempel att man är oerhört noga med svinn, vilket faktiskt svenska livsmedelsföretag är väldigt, väldigt duktiga på. Jag brukar ta exemplet att om du kokar sylt hemma på spisen och sen häller du upp det i burkar och så låter de stå svalna på spisen eller på bänken. Ett sånt slöseri med värme skulle aldrig förekomma i ett livsmedelsföretag. Det skulle man ta vara på. Man är oerhört duktig på att ta vara på väldigt mycket. Och vi har, och bönderna är också duktiga på hållbarhet. Vi har ju en antibiotika användning som ligger väldigt lågt. En av de lägsta i världen och så. Så att vi har ju väldigt goda förutsättningar. Så att när man pratar om hållbarhet, så för mig är det att inte slösa. Att inte slösa och att ta vara på allting. Det är hållbart.
Som nu som vi har den här, om man tänker liksom ur ett marknadsperspektiv, så är vi är samtidigt väldigt duktiga på hållbarhet, och livsmedelsbolagen är väldigt duktiga. Men det finns ändå ett problem här, för att lönsamheten hos bönderna är så pass låg fortfarande, och även hos en del livsmedelsbolag, kan man säga. Eller?
Ja.
Men om vi tar så här som livsmedelsföretag, om vi tar Santa Maria, om vi tar Felix eller vad det nu kan vara för någonting, har de liksom, har de problem också, skulle du säga?
Ja, alltså den stora frågan för livsmedelsföretag, både stora och små, vi har väldigt många små livsmedelsföretagare som vill ut på marknaden, så är det här oligopolet som är ganska stränga idag. Så det är inte lätt att få ut sina produkter. Där finns ett problem. Det är ett nålsöga att komma igenom till de här fyra stora. Och inte lätt att komma igenom det här och få en marknad som fungerar. Och sen är det, så fungerar det lite så med egna märkesvaror, att där är det ju så att oligopolet köper där det är då mest fördelaktigt. Det vill säga, om man har byggt upp en verksamhet och så säljer man till en av de här fyra stora, och sen får de ett erbjudande om att köpa från något annat håll som är billigare, så mister man sin kund här. Alltså det finns ingen säkerhet i. Och det finns ju också en tvekan till att satsa på någonting när man inte vet om man får kanaler till försäljning. Och därför så söker ganska många sig nu utanför dagligvarumarknaden, eller försöker på en sätt. Vi har ju en uppblommande marknad att köpa direkt från konsumenter via nätet, eller via rekoringar som består av bönder, eller via mindre enheter, köttbodar, gårdsbutiker och så vidare. Allt det här har ju börjat blomma, kan man säga. Konsumenter vill köpa direkt från producenter på ett sätt som man inte gjorde för 10 år sedan.
Om jättemånga börjar köpa på nätet, varför ska man just använda ICA? Varför ska man inte ta någon annan plattform? Varför nästan, kan man ju fråga, startar inte de här livsmedelsbolagen så här en egen plattform för nätförsäljning då, till exempel?
Ja, det får du nästan fråga dem, men de sitter ju lite på dubbla stolar där. De säljer till oligopolet här, men de säljer också vid sidan om.
Det är fortfarande så liten marknad,
ja.
Det är jämförelsevis.
Ja.
Men för jag tänkte också i och för sig så här på Mathem och sådär, det såg jag att de hade tagit in något så här vilt, alltså ett företag som jag vet, Leif G.W. Persson, var med i, och sådär, vilt kött och så. Till exempel, alltså en liten, måste det vara, en liten aktör på marknaden. Och de ingår ju inte i någon annan.
Nej.
Sådär. Så något sånt kanske man kan få se mer av framöver.
Absolut. Ja. Ja, alltså om livsmedelsföretagen börjar titta på hur ska man kunna jobba och möta konsumenter på andra ställen, så tror jag att de är öppna för det, att hitta vägar, till exempel via nätet eller via andra leverantörer, för att nå konsumenten. Om oligopolets väg är väldigt smal eller inte tar emot vissa produkter.
Samtidigt så har det väl skett en efterfrågan av mer svensk producerad mat och mer liksom närproducerat och så. Ja. Det är väl en ganska stark efterfrågan från konsumentens håll. Och som du sa, man har blivit bättre på att lyssna på konsumenter. Mm. Kan man se en förändring där, tror du, från som kommer gynna också leverantörerna?
Jo, det tycker jag. Och jag tycker det har kommit upp flera goda sådana exempel. ICA har till exempel gjort mycket bra för svensk kött. Axfood satsar ju på har många goda satsningar genom sitt Ax Foundation. Coop har ju också en hel del intressanta satsningar på gång, och även Lidl som ju började med att ha väldigt mycket utländska produkter. Försökte till och med sälja tysk mjölk för många år sedan. Men det gick inte så bra.
Svårt.
Ja, jättesvårt. Mm. För där vill vi ha svenskt. Alltså svenskt är ju urstarkt idag. Vi har ju liksom... det har aldrig varit så starkt som det under mina 40 år som det är idag. Mm. Verkligen. Så att vi vill ha det svenska. Och det fattar ju även det här oligopolet förstås. Det gör de ju. Så att de gynnar ju det svenska.
Du lyssnar på Affärsvärlden magasin med Helene Rådstein. Marknaden sponsras av Carla. Vi pratar ju en hel del om bilar här på kontoret. Carla har ju skapat, skulle jag säga, det som är standarden för hur man idag köper och säljer bilar på nätet. Kort bakgrund bara. Carla säljer och leasar begagnade elbilar och laddhybrider på carla.se. Alltså en helt digital upplevelse. Och man har gjort det här med ett nästan maniskt fokus på vad en bilköpare faktiskt behöver. Jag gjorde ju en intervju med en av grundarna, Patrik Illerstig, i marknaden här ganska nyligen, daterad 25 mars, om man vill lyssna på den. Men där berättar han hur de kom in i det här lite från vänster för att försöka uppfinna hela den här liksom bilköpupplevelsen från början. Och de har idag, vilket är rätt otroligt, 4,8 i betyg på Trustpilot. Jag har sett många företagssidor på Trustpilot, men det här är nog bland det bästa jag någonsin sett faktiskt. Man kan sälja bilen till Carla också. Då går man in på carla.se, delar lite info om bilen. Sen får man en gratis värdering och ett bud. De hämtar bilen helt gratis i hela Sverige. Och så har man pengarna på kontot i samma stund som de hämtar bilen. Det är grymt. Så ska du köpa en ny bil eller sälja din gamla, eller båda delar för den delen, gå in på carla.se och kolla. Alltså carla.se och Carla stavas med C. Tack så mycket till Carla.
Ibland kan jag bli lite så här fundersam när någon säger att vi har det här projektet. Jo, jag hittar på helt och hållet. Men om det projektet är 5% så är ju hela affärsmodellen, de andra 95%, motverkar ju det här. Alltså vissa projekt blir, det är bra initiativ och det är bra projekt på jättemånga sätt. Och det är inte bara livsmedelsföretagen utan det kan vara... ja, hållbarhetssatsningar inom klädindustrin, så kan man känna liksom, ja men 95% är ju inte så här. Liksom, när du säger att det finns bra initiativ, förändrar det liksom grundmodellen som ändå verkar vara att man pressar priserna för mycket på leverantörssidan? Eller vad säger du?
Alltså om man ska prata om hållbarhet så... som hållbarhetsexempel till exempel, så är det viktigt att det är de stora aktörerna, för det är då det blir riktig skillnad. Mm. Det är då det blir liksom, om McDonald's gör någonting över hela världen som sänker deras klimatsteg, så är det ju stora effekter. Mm. Men jag tror att 1000 blommor ska blomma här. Jag tror att alla ska försöka bidra till hållbarhetsmålen. Mm. Och gör det idag. Så att jag... Sen är det ju rationaliteten och sen är det här med att alla tror att mat måste vara så billigt.
Ja, men att liksom importerat kött kan vara så mycket billigare än svenskt. Mm.
Alltså svenskt kött säljer ju bra, framförallt i dagligvaruhandeln. Det är på restaurangsidan som det importerade köttet är ledande. Så att vi väljer ju svenskt kött även om det är dyrare. Svenska konsumenter gör det. Men jag undrar varför... mat ska vara både billig och bra. Varför vi ställer de kraven? Det gör vi inte på några andra produkter. Vi är beredda att betala för kvalitet. Men på något vis så är det så att mat ska vara billigt och bra. Jag tycker det är patriarkatets fel. För husmor förr i tiden, hon fick pengar att köpa mat för. Och ju mer hon kunde dryga ut och ju mer hon kunde använda de där pengarna så de räckte länge, desto mer gloria fick hon av patriarkatet. Så att på något vis så är det en god husmor som får matpengarna att räcka länge. Det har varit så förr i tiden och jag tror att vi dessvärre har en del kvar av det.
Men är mat som vi köper idag i dagligvaruhandeln, är det liksom det är konstgjort billigt eller skulle du säga?
Nej, många produkter borde vara dyrare. Du kan ju titta på mjölk till exempel som är väldigt billigt. Och du kan titta på nästan alla andra drycker är dyrare. Till och med vatten är dyrare än mjölk. Om man tänker på den produktionskedja som ligger bakom det. Med omtanke om djuren och allting. Och det är likadant med andra animalieprodukter. Men också de fina spannmålsprodukter som vi har och så vidare. Det är ju framtaget på ett väldigt hållbart och ett avancerat sätt. Och ett långsiktigt utvecklingsarbete bakom. Jag tycker det är... Sån här matriset som nu, havreriset som är framtaget. Det ligger ju jättemycket liksom utvecklingsarbete och så vidare bakom det. Det är klart att det ska kosta pengar.
Men är det nästan något så här med hur priserna ser ut? För jag vet, liksom, när man tittar så här i affären... Alltså, jag kan bli väldigt konstigt prismedveten i en mataffär som jag liksom inte... Nej, men att jag verkligen bara, jaha, det här är, så här får man så här många gram på det här. Och sen så, om jag tar det här paketet så får jag så här. Och man kan ha de här inplastade trickor. Så fort något är inplastat så blir det ju dyrare och så där. Ja. Finns det en tendens att man är liksom väldigt priskänslig vad det gäller just liksom livsmedel så här generellt, skulle du säga?
Jag tror det. Jag hänvisar till det här med att vi har blivit upplärda med att mat ska vara billigt. Jag tycker man ska köpa bra, framställd, dyr mat och ge möjlighet till både bönder, livsmedelsföretag och handel.
Tror du att det är möjligt på sikt att höja priserna för mat?
Ja, det tror jag. Det tror jag absolut att det är. Och jag menar, det har ju blivit en väldigt stor... Förut så var det ju väldigt mycket prispress. Jag tycker inte att det är lika mycket prispress idag. Idag ligger liksom en... svensk fläskfilé där, en svensk ekologisk fläskfilé och en dansk fläskfilé. Mm. Och de skiljer jättemycket i pris. Men den svenska går åt och den dyra går åt också. Mm. På det sättet vi köper sallad. Mm. Vi köper små påsar med liksom, det kostar flera hundra kronor kilo den här salladen. Och där köper vi bekvämlighet. Ja. Så att via bekvämlighet är vi beredda att betala pengar.
Om jag har ketchup, då kan jag köra mitt hitta på nu, Felix. Och sen så kör jag också ungefär samma ketchup, fast döper om det till Eldorado eller något sånt. Är det så det funkar?
Om jag svarar så här då, att det finns ju leverantörer som både gör EMV och egna produkter till, som man säljer. Och hur stor skillnad det är på de där, det får man väl titta på. Ingrediensförteckningen.
Men i princip så är det många gånger det inte är så stor skillnad.
Det tror jag inte att det är.
Men om man då gör det, och sen ska då handlare öka sitt eget EMV-koncept. Är jag då med att konkurrera ut mitt fina varumärke med god marginal på sikt? Finns det en risk för det?
Ja, det kan det ju finnas. Om du alltid köper det billigaste. Så, och det finns produkter med högre kvalitet som du inte köper, så bidrar du ju till att de varumärkena inte kommer att finnas kvar. Och jag tror att det finns många konsumenter som saknar en hel del varumärken idag som har försvunnit. Man har haft kanske vissa favoriter bland livsmedel till exempel, och som faktiskt har försvunnit ur hyllorna på grund av dålig försäljning.
För jag menar också, kan jag som leverantör, kan jag då vara med att konkurrera ut mig själv på sikt på något sätt? Eller mina goda marginaler med andra varumärket om jag levererar till liksom EMV-sortimentet?
Ja, vissa. Det finns ju sådana risker förstås, om du inte kan leverera till det pris som oligopolet vill ha. Det är en rädsla och en tveksamhet i att ta fram nya produkter. Därför att det kommer en likadan EMV ganska snabbt till lägre pris. Så att här finns det ju oro i livsmedelsföretagen. Det har jag stor förståelse för.
Varför har man då inte som storhandlare utvecklat egna produktionskedjor helt och hållet? Varför tar man bara inte över produktionskedjor?
Det får du nog fråga dem om. Men det är ju en helt annan bransch, Det är verkligen, det är en helt annan bransch att vara producent av livsmedel än att vara distributör av det.
Men om man tänker som andra stora, om, liksom, om man tar andra branscher, om man tar till exempel Bonniers eller sådär, så liksom, ja, sen köpte man Adlibris och så små, alltså man tar, först så gör man liksom själva böckerna och sen så tar man så här distributionen, så köper man Pocket Shop. Alltså det finns ju liksom andra branscher där man har sett det hända liksom, och även om det inte är samma alls egentligen samma affär, så har man ändå sett det ske. Mm. Det är inte troligt, eller?
Ja, om du tittar på utvecklingen på Worldwide så finns det ju en hel del att titta på där. Vad gör Amazon? Vad gör ICA nu som breddar sig och är både bank och ska vara bolån och ska börja med bolån och också vara apotek? Tänk så här, om du köper en, om du går och handlar bara pizza och läsk, så blir du liksom lite hänvisad till. Du går in på apoteket och köper lite vitamintabletter som du åtminstone inte får vitaminbrist av den kosthållning du har, så att säga. Säg att det är ju väldigt mycket intresse i det här för att titta på det. Vad är det du handlar? Det kan du få väldigt mycket synpunkter. Kan försäkringsbolag ha synpunkter på det? Vad säger ett försäkringsbolag om dina levnadsvanor? Ja, teknikutvecklingen som kommer, vi har inte varit inne på det här, men den är ju oerhört spännande på vad det kan bli framöver.
Vad ser du där ur konsumenternas sida? Vad kan vara på gång som man inte tänker på som gäller näthandel och om någon vet exakt vad det handlar för någonting?
Ja, men det beror ju på hur datan används förstås. Det gör ju det. Men det finns ju både farhågor och enormt stora möjligheter i den teknikvåg som kommer. Jag är inte jätteinsatt i det, men man tittar ju på till exempel, om man lägger ihop dina vanor som du visar på Facebook eller på sociala medier överhuvudtaget, med din ekonomi, man ser att du gör där, och vad får du för kreditvärdighet av en sån jämförelse till exempel? Och vad får du för syn på, alltså man gör ju det här tydligen i andra delar av världen, men inte här än. Vi tittar ju på kreditvärdighet på ett annat sätt, men om man skulle titta på levnadsvanor och kreditvärdighet, levnadsvanor och hälsotillstånd och så vidare, det är ju jättemycket som kan göra det. Alltså, jättemycket som är bra, men det är ju smula läskigt också.
För om man tänker då, ja, och i det läskiga, vad ligger då för någonting?
Ja, men att ha den kollen på mig, att försäkringsbolaget skulle ringa och säga hur vi tänker höja din premie, för vi har kartlagt vad du gör, eller vi ser vad du gör.
Du äter alldeles för mycket smör liksom. Nej men eller hur? Ja.
Väldigt väldigt vidlyftiga vanor.
Finns det något som är på gång där liksom, att ja, det du köper in, det du handlar på mat på nätet, det ska bara stanna till mat på nätet, eller kan det exempelvis vandra vidare till en bank som också har livsmedelsbolag i sig?
Ja, det vet man ju inte. Alltså, man kan ju se en del intressanta saker. Jag som är analytiker tycker det, man skulle kunna se så, men det kanske måste avidentifieras för att inte vara personligt.
Du lyssnar på Affärsvärlden magasin med Helene Rådstein.
Om vi bara ska avsluta här med liksom lite mattrender. Så här. Vad ser du komma här framöver?
Ja, men om vi ska titta på framtidsfrågorna så har det ju att göra förstås med hållbarhet. Det har förstås med hälsa att göra, och det har med teknik att göra. Och här finns jättemycket möjligheter och svårigheter. Men att vilja få människor att leva ett hållbart liv är verkligen en fråga som angår oss alla. Att tycka att det är härligt, att tycka att det är mysiga familjemåltider eller vänmåltider man vill skapa. Att kunna känna att man bidrar till att klimathotet avvärjs. Att bidra till att våra bönder överlever och skapar den mat vi behöver. Att det finns en gemensam arena här med bönder, restauranger, livsmedelsföretag och handel som fattar att konsumenten kräver att man gör det här med i samförstånd och i, med att man har en omtanke med varann om möjligheterna för framtiden.
Ser du just på det framöver?
Ja, jag är en sån här obotlig optimist. Jag tror att det kommer att lösa sig. Det kommer inte vara helt lätt. Och det kommer att vara en hel del som kanske är motsträviga. Men jag tror faktiskt inte att vi har så mycket val. Och därför måste vi se till att vi tar vara på saker och ting.
Men det kan också innebära att ja, vi kanske får betala mer.
Jag tycker att vi ska betala mer för bra produkter. Särskilt mat.
Mm. Jag säger tack till dig, Ingela Stensson, för att jag fick komma hit och titta i ditt kök här. Tack så mycket.
Tack så mycket.
Du har lyssnat på podden Affärsvärlden Magasin som utkommer varje måndag. Mer information och mer nyheter och aktieanalyser finns på affärsvärlden.se. Och vi har också en annan podd som heter Affärsvärlden Analys som jag tycker ni ska lyssna på. Och de som är intresserade av att sätta saker och ting i en vidare kontext vad gäller näringslivet och samhället i stort. Ni ska också lyssna på bokpodden som vi har. Men den här podden, Affärsvärlden Magasin, den utkommer varje måndag. Så det är en vecka kvar till nästa gång. Håll ut, vi hörs!